Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Hur kan man hantera relationen till syskon som kontrollerar omsorgen om en sjuk förälder när man själv vill bidra men inte kan vara fysiskt närvarande? Hur kan man finna fred i en situation där ens vilja att hjälpa möts av krav och utestängande och samtidigt se till att föräldern inte blir lidande?
Kan man ge en trisslott till en person som har en allvarlig sjukdom och ligger för döden?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Vi finns året runt på webben och i appen Sveriges Radio Play. Och i radion hörs programmet varannan vecka, söndagar klockan 5. Välkommen och lyssna på Allvarligt talat i P1.
Klockan är 11, vi får nyheter.
Här i Ekot klockan 11. Fler uppehållstillstånd ska kunna nekas eller återkallas på grund av brister i, som det heter, hederligt levnadssätt och skötsamhet. Det föreslås i den så kallade vandelsutredningen som idag överlämnades till regeringen. Det kan till exempel handla om att en person återkommande gjort sig skyldig till mindre brott, har obetalda skulder eller anses utgöra ett säkerhetshot, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Löneökningar på totalt 6,4% på 2 år. Ja, det är en del av det avtal som fack och arbetsgivare till slut kommer överens om i natt och som blir vägledande för resten av arbetsmarknaden. Så här säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson om avtalet.
Jag är nöjd med detta avtalet. Det var det vi kunde åstadkomma och det lär bana vägen för kommande år reallöneökningar.
Men har ni lyckats etablera en ny högre löneökningsnivå?
Det tycker vi. Det får ju framtiden utvisa. Men den här nivån ligger absolut i det högre spannet av de uppgörelserna vi har gjort historiskt.
Marie Nilsson där på IF Metall, intervjuad av Anders Jelmin, arbetsmarknadsreporter här på Ekot som är med nu i studion. Anders, vad säger arbetsgivarsidan då om avtalet?
Ja, de har en liten annan ton. Vad ska jag säga? Tonträff en dag som denna. Men vi kan väl höra på Per Widolf som är industriarbetsgivarnas förhandlingschef.
Det handlar om att minska kostnaderna och personalkostnaden är en del av det. Men det får ju varje företag göra sin bedömning. Men det är en utmanande hög nivå. Det måste jag säga. Vi gör ju alltid en avvägning. Och jag tror att ett sämre alternativ, det har haft en presskonferens här idag och sagt att vi inte hade lyckats gå i mål. Det hade varit sämre för svenska företag.
Säger alltså Per Widolf på Industriarbetsgivarna. Det han sa i början här precis, han pratade ju om eventuella kostnadsbesparingar i företagen. För arbetsgivarsidan tycker ju att den här uppgörelsen har hamnat lite för högt. Men det är ändå ett bättre alternativ än att stå utan avtal. Och förutsättningar för 2 år framåt nu är värt mycket för arbetsgivarsidan.
Kort Anders, vad är det mer som ingår i det här avtalet?
Facken har fått fortsatt avsättning till arbetstidsförkortning i de här systemen de har i industrin. Och även så har man lyckats med att få till en låglönesatsning och övertidsersättning för personer som jobbar deltid.
Säger arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Försvarsmakten tvingas betala 37 miljoner kronor i skadestånd till Uppsalas kommunala vattenbolag för de PFAS-föroreningar som läckte ut från flygfältet i Ärna. Det står klart sedan Högsta domstolen beslutat att inte pröva Försvarsmaktens överklagande av mark- och miljööverdomstolens dom förra året. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
P1, Sveriges Radio.
Om 2 timmar så hör du en vansinnigt spännande direktsändning här. P1 Kultur sänder direkt från prisceremonin Astrid Lindgren Memorial Award som delas ut idag. Och det ges till den som skriver eller ritar för barn och unga. 5 miljoner kronor får vinnaren och vi berättar vem i vår sändning klockan 1. Vi har en superkunnig panel på plats i programmet. Det är kulturredaktionens Lina Kalmteg. Det är Shora Ismiljan som skriver i Sydsvenskan. Och det är DNs Martin Hellström som är med. Dessutom har vi en gripande intervju med 2009 års vinnare av Almapriset, läsfrämjarorganisationen Tammerinstitutet, som bland annat verkar i Gaza. Det är P1 Kultur som du ska lyssna på idag klockan 1 och jag heter Lisa Wall.
Är du helt återställd nu? Är du som vanligt? Ja, det var en av de absolut vanligaste frågorna jag fick när jag återvände till världen efter att ha genomgått cancerbehandlingar för några år sedan. Och denna enkla fråga var faktiskt inte så enkel att svara på. För har man gått igenom en attack mot hela sin kropp med invasiva tumörer, blivit skuren i, fått gift insprutat, strålats, ja, då sätter det sina spår. Det normala har liksom ändrat sig och kroppen är annorlunda, vanlig på ett annat sätt. Så återställ det kanske fel ord, någorlunda fungerande, en bättre beskrivning. Men som så många andra överlevare så var jag mest bara väldigt tacksam för att ha fått behålla livet och få lov att baxa den stela kroppen ur sängen på morgnarna. Och inte alls sugen på att gå vidare med nya undersökningar. Och det resonemanget klingar kanske bekant, för det gäller i högsta grad där det handlar om en annan för kroppen väldigt omvälvande upplevelse, nämligen en graviditet och förlossning. Självklart med den stora skillnaden att det här handlar om liv istället för död, och att smärta, blödningar och efterföljande men betraktas som fullkomligt normala. För att ingenting egentligen någonsin blir som vanligt igen med ett nytt barn att vara förälder åt. Det blir ett nytt normalt och ens egna behov halkar ner i prioritet när alla blickar är på barnet. Vad som är normalt eller inte kring den egna kroppen, det är lite svårt att avgöra precis efteråt. Så om barnmorskan säger att allt ser fint ut så tänker man att det man känner är normalt och kommer att läka av sig själv. Därför kan det dröja innan man tar sina problem på allvar. Decennier faktiskt. För när det handlar om underlivet, att ha svårt med kiss och bajs, att det skaver eller känns konstigt vid sex, ja, det är ju inte sånt man pratar om till 10-fikat. Kallar det fåfängt, men det är inte bilder av sig själv man vill plantera i kollegornas huvuden. Och man vill inte ännu en gång få rådet att pröva knipövningar. Idag ska vi prata om en typ av förlossningsskador som orsakar mycket onödigt lidande hos kvinnor. Muskelbristningar i slida eller mellangård som ibland är svåra att upptäcka. I sjukvården kallas de grad 2-skador. Och de går att göra något åt, även många år efteråt ska det visa sig. Förlossningsskador är nämligen ett område där det hänt en väldig massa på senare år. Och det ska vi prata om idag. Rubriken är Nytt hopp för dolda skador i underlivet. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
En lysande blå brevlåda. Busshållplatsen heter Ödemark. På riktigt. En bit utanför Ödeshög i Östergötland.
Jag är glad lite rackare.
Hunden Alice är först ut och möta mig vid grinden. Sen kommer Jenny.
Hej, Jenny.
Gustav, hej. Gud, vad fint.
Jenny Akela har precis flyttat hit till en gul och vit Pippi Långstrump-villa. Trädgården är full av smattrande bofinkar.
Det här är så en lite mini lilla gubben veranda.
Ja, lite lagom så.
På baksidan ska hon sätta upp en egen smedja. Hobbysmed som hon kallar sig.
Jag trodde aldrig att jag skulle klara av. Jag kunde inte gå till brevlådan för. Men nu är det stor skillnad.
Alice! Ska du ha en pepparkaka eller något till eller? Är du snäll nog ändå?
Det har gått drygt 10 år sedan det hände. Under tiden har hon separerat från yngsta barnets pappa. Därav flytten.
Nu har ju jag separerat. Och jag kommer ihåg min första tanke när jag bestämde mig för att göra det. Jag tänkte så här, undrar om jag någon gång kommer att visa mig naken för någon igen. Jag tror och vet, det är många kvinnor som stannar i en relation för att de inte vågar lägga upp sig för en ny partner. För att de tänker att de känns och ser ut som en sprängd anka. Att det ska kunna vara så.
Vi backar tillbaka de där 10 åren till strax innan.
Det var mitt andra barn. Han var inte planerad. Ett oväntat barn. Ett inte mindre välkommet. Det hade ju längtat efter ett barn till efter den första. Det är klart att det ska vara en liten till. Så det var en, ja, lite efterrätt sådär. Men sen blev det ju inte alls som det var tänkt. Den första gick inget vidare. Jag är inget bra på att föda barn helt uppenbarligen. Det tar lång tid. Första gången tog det 2,5 dygn innan han kom ut. Och då var det 3 dubbel moderkaka och det blev ganska dramatiskt. Jag förlorade väldigt mycket blod. Så att jag var ju förberedd på att det skulle kunna bli så den här gången också.
Men några tankar på förlossningsskador har inte Jenny när nummer 2 är på väg. Om han någonsin kommer, vill säga. Hon går långt över tiden.
Så jag gjorde allting för att han skulle komma ut. Vi hade igångsättning, kommer jag ihåg, 7 på morgonen därpå. Och då bestämde vi oss för att nej, nu kör vi trampmoped tills jag kommer igång. Men då, precis när vi skulle gå och lägga oss, då var det som en gädda som vände på oss och då kom det igång då. Men det tog ändå lång, lång tid. Och jag fick värkstimulerande dropp. Ganska tidigt så fick jag dödsångest. Jag fick sådana skumma värkar som inte liksom ledde någonstans, men som gav väldigt mycket smärta. Det framskred ju inget vidare. Varje gång som han kom neråt så satt han fast. Kändes som att det rev och slet liksom upp under revbenet. Hans hjärtljud gick ner när jag hade värkar. Det står ingenstans i min journal att han mådde dåligt på något sätt. Men de gör bedömningarna för att han behöver ut.
Kejsarsnitt är det för sent för. I journalen står misstänkt skulderdystosi. Alltså att barnet sitter fast i bäckenet med axlarna.
Att han kommer ut och så åker han upp och så kommer han ut och så åker han upp. Liksom. Och då finns det ju olika manövrar man ska göra för att få ut barnet. Och det man inte ska göra då är yttre buktryck. Där man lägger sig över kvinnan och trycker ut barnet. Och det gjorde de på mig. Utan förvarning. Jag visste liksom inte om att de skulle göra det. Utan de flyttade på min partner och så hänger de verkligen över mig. Verkligen trycker ner honom. Och sen gör läkaren som till slut förlöser gör en symfyspress som man får göra med knytnäven ovanför byggbenet för att pressa ut barnet mer liksom. Det kändes ungefär som att man trycker in en knytnäve rakt in till ryggraden, så känns det. Så, och till slut kom han ju ut. Och jag minns att barnmorskan sa: "Oj, vad duktig det var som inte sprack." Hon höll ju emot för kung och fosterland förstås, som att jag skulle kunna påverka det med 2 sköterskor som hänger över mig och någon som trycker ut ungen och någon som håller emot. Det är inte så att man på något sätt kan påverka hur mycket man spricker. Och jag sprack ju ingenting på ytan. Men sen så här många år senare nu så vet vi att jag sprack i alla fall. Men på insidan.
Sen händer det igen. Moderkakan kommer inte ut och Jenny börjar blöda. Och rullas iväg på operation. Så pappa Dennis blir själv med lille Viktor, som han får heta, i timmar.
Så han satt i 4,5 timmar och trodde att han hade mördat mig. Så kände han det som.
När skulle du säga att du liksom har kommit tillbaka och liksom kan sitta där med Viktor i famnen? Och...
Ja, det hände ju inte.
Efter operationen har Jenny oerhört ont. Det visar sig att hon har så kallad bukväggsdiastas.
Buken ska dela sig i musklerna för att bebisen ska få plats. Och jag var ju gigantisk. Jag var ju lättare att hoppa över än att gå runt. Jag kunde liksom ställa en djup tallrik på min mage. Så det var ju liksom väldigt mycket kvinna. Och när det där skulle ihop sen, så då började jag få sjukt ont i ryggen. Jag kunde liksom inte gå och stå. Jag kunde inte hålla upp kroppen. Jag kunde inte lyfta barnet. Inte ta de där promenaderna med vagnen och allt det där.
Men Jenny har också andra symptom där nere.
Jag kan inte hålla tätt. Det känns ju fortfarande som att jag har en babianstjärt. Liksom. Satt jag mig ner på huk och kände efter med handen, så kändes det fortfarande som att det skulle kunna komma ut ett huvud där. Liksom. Det var liksom som det bukta, allting bukta, allt var konstigt. Och då är det så här, ja, men det är så normalt och det ser så normalt ut. Och det får man räkna med när man har fött barn. Och jag var ju på kontroll. Och där sa de ju det, att man får räkna med att inte se ut som innan när man har fött barn. Och jag försökte förklara, men jag har ju ett barn sedan innan, liksom, att det är klart, då blev ju saker och ting som det skulle efteråt. Det tog ju ett tag, men det här är liksom någonting helt annat. Men nej, och ju fler barn man föder, desto mer får man räkna med att man inte blir som innan. Nej, och det såg så fint ut. Allting såg så fint ut. Jag pratade med min vårdcentral. För jag var ju mest bekymrad över det här med buken. Jag hade ju inte tänkt på att det kunde vara något vaginalt eftersom allting var så bra. När jag tröttnar så då blir jag inte så fin i mun, då säger jag massa dumma saker. Och då vet jag att jag ringde till vårdcentralen, så fick jag tala med någon människa och så förklarade jag mina problem, att jag måste få en vettig undersökning, någon som faktiskt förstår sig på vad som händer med kroppen efter en graviditet liksom, för att det här funkar inte längre, jag kan inte gå till brevlådan, kan inte göra någonting. Och hon som svarade, hon var så här: jag har också haft en bukväggsdiastas, men jag spelar tennis på elitnivå. Och då kom jag ihåg hur jag sådär: ja, men du knäpper säkert nötter med Fifi också, men jag gör inte det, vet du. Och jag sökte förgäves efter att få någon hjälp. Och så klättrar Viktor upp, han är ju ganska rörlig. Han klättrar upp i trappan och ramlar ner i innerkurva. Så jag liksom är tvungen att kasta mig fram och försöka fånga honom. Och då kom jag ihåg att jag kissade ner mig helt på golvet i hallen. Och jag kände mig så förnedrad. Och så kände jag bara så här: nej, nu orkar jag inte längre. Jag målade mycket då. Målat en stor port som heter Dödens port. Det var verkligen så långt ner på botten man kommer.
Men långt i bakhuvudet så minns Jenny ett namn på en person. En överläkare på kvinnokliniken vid namn Eva Ustal. Ett tips från en kompis.
Och hon var väldigt tyst om varför. Men hon sa att om du någon gång får riktigt stora problem, då ska du ringa till Eva. Och så ringde dit och sa att om inte jag får någon hjälp med det här, då har mina barn ingen mamma. Jag orkar inte mer. Det hade gått 1,5 år. De var fantastiska. De var ett helt annat bemötande mot vårdcentralen och BVC och gyn och alla jag har varit på. Vi tror dig direkt. Jag ordnar en tid inom en månad. Går det? Och då var jag så här: jag vet inte om jag orkar. Vi får se. Och då fick jag ju en tid till Eva. Och hon undersökte mig. Och så frågade hon den där eviga frågan: jag har gjort dina knipövningar. Och då brann jag av direkt och bara: nej, det har jag inte, jag kan inte göra någonting. Och bara: det hade inte spelat någon roll, för att det här går inte att knipa bort. Du kan ju liksom inte göra tåhävningar med trasig hälsena. Du ska ju knipa mindre, att du är jätteöverspänd. Jag ville bara kolla, för att det är ju så att om du kniper med trasiga muskler, så då rullar de upp sig mer och mer och mer och mer, och det blir mycket, mycket mer svärtsamt att få tillbaka dem. Och Eva är ju inte expert på bukväggar, men hon sa det så himla bra på ett sätt så jag förstod. Hon bara: men om du tänker dig att din muskulatur inte sitter ihop liksom vaginalt, och sen sitter inte dina magmuskler heller ihop förrän upp mot bröstbenet, att då kommer du kan ju vrida kroppen i de mest bizarra positioner, för att du har ingenting som tar emot. Du är liksom som kluven ända upp till bröstkorgen.
Det visar sig att förutom bukväggsdiastasen så har Jenny en förbisedd förlossningsskada av andra graden. Kombon gör det ännu värre.
Problemet för mig, det var att det gjorde att jag varken kunde kissa eller bajsa till slut. Jag läckte, men jag kunde inte gå och kissa eller gå och bajsa om jag var bajsnödig. För att det gjorde så jävla ont så att det kändes någon drog en glasbit längs ryggraden. Så då var jag tvungen att liksom ta jättestarka mediciner för att kunna gå på toa helt enkelt.
Trots det positiva bemötandet så är vägen inte spikrak nu för Jenny. Bara att få regionen att acceptera en remiss för operation av bukväggen är ett problem. Men till slut så händer allt på en gång. Operation för inkontinensen, sen bukväggen, sen de vaginala skadorna. Och förstås en lång väg tillbaka.
Bara för att man har fått allting ihopsytt och allting ihopsatt och allting rent så måste man ju få allting att fungera. För det är ju ungefär som att sätta igång en bil som har stått på en låg i 25 år. Det är ingenting man liksom bara sparkar igång och så funkar det. Utan det krävdes lite renovering innan saker och ting började fungera.
På grund av skadan är Jenny tvungen att byta jobb. Från frisör till studie- och yrkesvägledare. Smärtan finns kvar än idag i omgångar.
Jag är absolut inte helt återställd och det kommer jag ju aldrig att bli. Men jag fungerar ju mycket, 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 mycket bättre. Nu är ju jag i förklimakteriet. Jag får mycket urinväxinfektioner. Det har jag ju lätt att få då. Visst känselbortfall kanske. Men å andra sidan så är jag överkänslig ändå, så det spelar inte mig någon roll. Jag får säkert framfall någon gång i framtiden och det får säkert räkna med att operera mig. Det tror jag. Jag känner mig mer orolig för att jag ska hamna hos någon igen som säger att det ser fint ut.
Ida Bergman, bäckenbottenkirurg och biträdande överläkare på SÖS. Vad tänker du när du hör Jennys berättelse?
Ja, jag blir ju ledsen för Jennys skull. Det låter ju som en fruktansvärd resa. Och tyvärr är ju Jenny inte ensam om att ha den här upplevelsen. Vi har ju först på, kan man säga, senaste mellan 5-10 åren börjat förstå mer och mer om just den här typen av skador. Om man tittar tillbaka 10 år tillbaka i tiden, så har vi haft ganska mycket fokus på de allvarligare skadorna, det vi kallar för analsfinkterskador, där man brister ner, ända ner till ringmuskeln. Och där har vi lagt mycket krut på forskning om hur vi ska förebygga det och laga det. Och det har bildats centra för att göra rekonstruktioner. Men man har liksom inte riktigt haft fokus på de andra musklerna som fäster i mellangården, som är lika så viktiga.
Mm. För vi ska ju fokusera på det som kallas för grad 2-skador idag. Om vi börjar lite grundligt, och vad är en grad 2-skada?
De här olika graderna av skador, då pratar vi om bristningar i mellangården, alltså det området som är mellan slidöppningen och anus. Och får man en grad 1-bristning, då är det i princip bara ett skrubbsår, en bristning i huden eller slemhinnan. De läker i regel bra. Men får man en skada på musklerna som fäster i mellangården, det finns en muskel som håller slidöppningen sluten som heter bulbocavernosusmuskeln. Om den muskeln brister i mellangården, då graderas det som en ytligare grad 2-bristning. Och ibland så får man en bristning som går ner till den andra muskeln som heter transversusmuskeln, som förankrar mellangården mot skelettet och stöttar analkanalen. Då är det en liksom djupare grad 2-bristning.
Är de här, alltså det låter ju för oss som inte är läkare, så tänker man så här, en bristning av en muskel, det kan väl inte vara så svårt att upptäcka, eller?
Det har inte varit så jättemycket fokus på bäckenbotten och anatomi och lagning av de här musklerna, man tittar tillbaka historiskt.
Har man inte vetat om att de har bröstet, eller vad beror det på?
Nej, man har liksom inte förstått hur bäckenbotten är, och den är ganska komplicerad, och när man har brustit så är det blöder och det är svullet, och det är inte alltid busenkelt att hitta de här skadorna och laga dem, och det har också varit en bristande kompetens inom vården. Men senaste 5-10 åren har vi forskat mycket. Vi har utbildat och vi har fått upp ögonen för de här skadorna. Så det har hänt jättemycket de senaste åren.
Mm. Hur vanliga är de?
Vi vet inte hur vanligt det är med felläkta grad 2-bristningar. Men om vi tittar på vårt operationsregister. Vi har ju ett nationellt register i Sverige där vi dokumenterar alla sådana här sekundära lagningar av grad 2-bristningar. Så ser vi att det har legat på ungefär 2500 lagningar årligen i Sverige. Men sen så har vi ju publicerat den, kan man säga, första internationella studien om resultatet av det som kallas för mellangårdsrekonstruktion. Den kom år 2020, och efter det så har det ju raketfart ökat. Så nu ligger vi på drygt 5000 lagningar om man tittar på senaste året. Mm. Så det har ju skett dramatisk förbättring.
För det är så att det kan läkas av sig själv, men det kan också läkas fel av sig själv.
Mm. Så med den absoluta majoriteten av grad 2-bristningar så identifierar man och lagar, och de läker efter en förlossning. Så de flesta blir hittade och blir botade och blir bra. Men sen kan det vara så att bristningen glider upp för att det är svullet. Det kan också vara så att man får en infektion som gör att bristningen spricker upp, eller så har man haft oturen och blivit sydd av en person som inte har rätt kompetens. Och det går aldrig att svara på i efterhand vad som gick fel.
Nej. Och vad är det för symptom och besvär som patienterna får?
Man kan säga att det finns 2 huvudsymptom. Så att om den här bulbocavernosusmuskeln är särsprängd, då blir slidmynningen öppen. Så de här kvinnorna brukar beskriva att man går som en öppen mun i underlivet. Att man känner en vidhetskänsla, det åker luft in i slidan och kommer ut som musspruttar, och tampongerna trillar ut, och samlag känns ointressant för att man får inte kontakt om man har omslutande samlag. Så de här vidhetssymptomen, det är ett av de stora problemen. Men sen också om transversusmuskeln är av, har man ofta en skada på stödet runt tarmen, så man får svårigheter att tömma tarmen. Så ofta så sitter man och behöver trycka med fingrarna på en bulle mot mellangården eller baksidan av tarmen för att få ut avföringen. Så det är tarmtömningssvårigheter och de här vidhetssymptomen som är de dominerande.
Mm. Och du är kirurg, så din lösning är ju att operera.
Ja.
Ja. Och vad är det exakt som du... Hur gör man?
Exakt hur man gör, då gör man en lokal operation i lokalbedövning och lugnande, och så öppnar man upp slemhinnan och huden, och så bygger man upp ett nytt stöd runt analkanalen, och så letar man efter de här musklerna som är på semester kan vi säga, och så drar vi ihop dem i mitten och så vill vi att de ska ärra ihop igen.
Mm. I andra sammanhang, till exempel i vissa idrottsskador när det gäller hälsenor eller så, så har man gått ifrån operation i många lägen. Men här är det tvärtom.
Ja, vi har ju gjort den här studien som publicerades år 2020. Då hade vi ingen evidens överhuvudtaget hur vi ska hjälpa den här patientgruppen. Det fanns en studie från Sydamerika där man undersökte mannens nöjdhet med att man då tajtade till slidöppningen. Så forskningsläget var på den nivån. Men 2020 så gjorde vi en studie där vi lottade kvinnor med den här skadan till det som kallas för konservativ behandling. Det vill säga att de får bäckenbotten träna och får träffa liksom specialister som är inte opererande. Och så lottade vi hälften till kirurgi. Och då såg vi att det var i princip meningslöst att spilla resurser på den konservativa behandlingen. För man kniper med muskler som inte sitter fast. Så det är, man hittar inte knipet och det ger inte så stor effekt. Mm. Och däremot såg man att 80% av de som opererades blev väldigt mycket bättre. Så då.
Och när man tittar på de resultaten som du gjorde i den här studien så ser det ut som det väldigt många områden har blivit väldigt mycket bättre.
Ja, ja. Många av symptomen reduceras kraftigt. Så det är en jättemeningsfull behandling. Och man har liksom i flera länder och fortfarande i många länder säger att man ska inte röra mellangården för att då kan man få samlagssmärtor. Det har funnits en sån myt. Och det såg vi i vår studie att det stämmer inte alls, utan det var 65% som hade samlagssmärtor innan och det halverades till 29%. Och det var ingen i studien som fick nytillkommen samlagssmärta.
Nej. En sak som förvånade mig, det var att det var också en hel del äldre kvinnor som opererades som ju baserat på ålder inte har kunnat ha fått barn de senaste 30 åren. Nej. Till exempel. Kan man göra det här hur sent som helst?
Man kan göra, det är lättare att göra på kvinnor ju yngre man är. För när man är efter klimakteriet så blir musklerna liksom atrofierade, alltså förtvinar. Och vävnaden blir liksom stelare och lite tekniskt svårare att jobba med. Men vi gör det i alla åldersgrupper. Och när vi tittar på resultaten i vårt nationella register så ser vi att de är minst lika nöjda med resultatet vid ett år efter kirurgin som de yngre kvinnorna. Så det går att göra på alla åldersgrupper.
Men om det då har gått 10 eller 20 år efter förlossningen och man har till exempel problem, olika typer av problem, vilka symptom vet man att det beror på förlossningsskadan? Eller? Det händer mycket på 20 år.
Precis, det är därför man behöver träffa en bäckenbottennörd som kan undersöka och relatera symptomen till de anatomiska fynden.
Mm. Och vad säger patienterna när de kommer? Vad beskriver de för
symptom när det gäller grad 2-bristning? Ja, det har vi ju gått igenom lite, men ofta så tycker de att de saknar stöd, de hittar inte knipet, slidan känns öppen, tamponger trillar ut, det kommer in vatten när man badar, muspruttar, sex är ointressant för man får ingen kontakt med penis, eller så har man ont, kan inte tömma tarmen. Det är de vanligaste symptomen.
De här grad 2-skadorna då på musklerna har alltså gått lite under radarn tidigare. Man har fokuserat också på de riktigt allvarliga förlossningsskadorna. Men det finns många kvinnor som har då stor påverkan på vardagslivet som vi har hört och också livskvaliteten. Men som ändå i mötet med vården har fått höra att allt ser fint ut. Och det kan man läsa om på Instagram-kontot som heter just Allt ser fint ut som journalisten Jonna Burén startade för 5 år sedan.
Det här allt ser fint ut, det handlar både om, du vet, den här bilden man har efter att man har fött barn, man är i bebisbubblan och allt är rosa glittrande. Man har ju aldrig sett en annons i tidningen där det står, vi har fått barn, mamman gick sönder och alla är ledsna. Utan det är ju, allt har gått bra och så. Så att det handlar lite om att bryta den bilden och bryta tabut där. Allt ser fint ut, nej men det kanske inte alltid är det. Men det visade sig ganska snabbt att det också var någonting som en del och ganska stor del kvinnor hade hört när de hade sökt hjälp. Så det blev en tudelad betydelse av det där då.
Mm. Hur kom du in då på ämnet förlossningsskador?
Men jag fick själv barn 2019 och hade en del problem som jag inte kände igen från mina kompisar som hade barn. Jag kunde knappt ta mig ur soffan de första dagarna och röra mig överhuvudtaget egentligen. Och just den där första veckan, då kom ju BVC och hälsa på. Och hon sa det, men det är ju bra om du kommer ut på någon promenad och sådär. Och då kämpade jag mig ut. Och ja, det var en pers att gå den där promenaden. Och på henne lät det ju som att det var helt normalt. Det var mitt första barn, så jag hade ju ingen aning om vad som var normalt eller inte. Och flera månader senare så fick jag fortfarande väldigt ont om jag gick långt till exempel.
Vad fick du för information om vilka skador du skulle hålla utkik efter?
Ja, men jag hade inte fått någon information direkt, utan det var liksom, ja, men de visade upp med en spegel. Jag fick ju sy ganska mycket och så, men det som jag kände till var ju de här spricka hela vägen, sfinkterrupturer, och det var ju inget sånt, utan det var grad 2 som det heter, muskelskador, och de sydde länge och väl, och de var flera stycken, så de var noggranna, så kändes det som. Men något mer än så fanns det inte, och jag är ju journalist, så jag har ju inga problem att leta efter information, och gjorde ju det, tittade på 1177 och ja, allt möjligt, men jag hittade liksom ingenting, och det är inte jag van vid. Utan det jag hittar är en grupp på Facebook, förlossningsskador, du är inte ensam. Jaha, ja, men det kanske jag inte har, eller har jag det? Men jag gick i alla fall med där, och där fick jag ju svar på vad det kunde vara och vad jag borde göra härnäst.
Och det resulterade i att du startade det här kontot?
Ja, men jag märkte det, att det var väldigt många fler som likt mig hade de här problemen, som de uppfattade att de inte kunde få hjälp med eller som de inte visste vad det var. Och det fanns en stor vilja i den här gruppen att fler skulle veta hur det är och, vad det kan finnas för problem och så vidare. Och i och med att jag själv hade så svårt att hitta, så kände jag att här finns det ju liksom någonting.
För när man läser de här texterna på det här kontot, så är det väldigt tydligt att folk vill dela med sig för att hjälpa andra. Man beskriver ganska detaljerat de skador man har, snarare än att man bara vill få ur sig, så vill man också hjälpa andra att söka rätt sorts hjälp.
Ja, och det är ju också ett val som jag har gjort, kan man väl säga. För jag har ju samlat in de här berättelserna och jag har gått igenom dem och ställt frågor och skrivit igenom dem. Och då tanken har ju varit någonstans, ja, men från början så handlade det om att visa upp vardagen. Men sen visade det ju sig ganska snabbt att ja, men här finns också liksom något mer. Sen skrev vi inte ut specifika vårdgivare eller något sånt, men ändå liksom att ja, men jag sökte hjälp 1, 2, 3, 4 gånger, och sjunde gången fick jag hjälp, också visa att det finns något hopp där det finns. Vissa hade ju inte fått hjälp, men att man ändå kunde komma till det liksom, och att, ja, men som sagt, konkret att ja, men får ont av springa, kan inte lyfta, känner att något åker ut. Det var någon som beskrev att hon såg ut som att det var en fläskfilé i underlivet liksom, som låg. Så ganska så explicit så. Många som hört av sig som känt sig misslyckade som mammor för att föda barn. Det gör ju alla människor, och jag klarade inte det. Men där tycker jag att jag ser en förändring idag, och även i kunskapen. På 1177 idag kan man läsa om den här typen av skador. Så på de här 5 åren har det ju ändå hänt lite grann, eller ganska mycket skulle jag säga, inom vården.
Ja, Mia Fernando, specialist fysioterapeut inriktad på obstetrik och gynekologi. När man hör de här vittnesmålen så blir man ganska förvånad och lite irriterad över hur styrmoderligt behandlade förlossningsskador har varit. Varför är det så?
Ja, jag tänker att det är en feministisk fråga. Alltså ett uttryck för någon slags kvinnohat historiskt sett. Men också de förbättringar som Ida nämnde är ju liksom också ett uttryck för något annat.
Mm. Du har ju själv en förlossningsskada med dig i bagaget. Hur snabbt gick det för dig att få hjälp, och hur var det?
Min historia är faktiskt ganska lik alla andras. Jag födde barn och blev omopererad 5 år senare. Och då hade jag också härkat igenom vården, även om jag liksom också jobbade med det här och visste precis vilka saker jag skulle säga, vilka saker jag skulle fråga och så vidare.
Men det hjälpte inte ändå?
Nej.
Nej. Hur ser det ut med kunskapsnivån nu, tycker du?
Men jättemycket bättre. Alltså, under de åren som jag har jobbat med det här, så alltså, i början då kunde jag träffa folk som hade liksom, ja, men lidit och sökt vård i liksom 11-7 år. Men nu tycker jag att de allra flesta blir uppfångade kanske första året efter en förlossning.
Ja, för ofta när man, kanske särskilt när vi pratar om de här då grad 2-skadorna i musklerna, så tar det ju väldigt lång tid innan kroppen har återhämtat sig. Även om det är ett år, så kan det ju ta ännu längre det för vissa. Det beroende på andra omständigheter i familjen och sådär. Så att det kan ju ta ganska lång tid innan man förstår att det här kanske verkligen inte kommer läka av sig själv. Hur ska man tänka där som nybliven förälder?
Ja, men och det, alltså, kroppen har en fantastisk förmåga att återhämta sig. Och vi liksom ber ofta folk att säga, men kroppen har, som vi kallar det, kroppsegen återhämtning. Det händer jättemycket med liksom, bäckenbottens muskler ett helt år efter förlossningen. Så det man känner 8 veckor efter förlossningen är inte, liksom, troligtvis inte det man kommer känna liksom, när det har gått 8 månader. Eller så där. Men det viktiga är ju att känna att, den här, att det är en progress. Alltså den här månaden är bättre än den förra månaden. Eller nu har det gått ett halvår och det är bättre än för ett halvår sedan. Och uteblir progressen, det är då man ska ta sig själv på allvar och söka vård.
Mm. För det här med knipövningar, det är ju det som att man ska, det rådet får ju alla. Och det får man av alla så fort man nämner det här ämnet överhuvudtaget. Men som fysioterapeut antar jag att du har lite fler verktyg i din låda.
Ja, men absolut. Jag trodde kanske när jag liksom gav mig in i den här nischen att jag skulle jobba med bäckenbottenträning med alla. Och det gör jag verkligen inte. Alltså bäckenbottenträning är ett fantastiskt redskap som vi har god evidens vad gäller urininkontinens. Och som liksom, alltså all träning syftar ju till att liksom volymöka och styrkeöka muskler. Så att ibland så ger vi ju det för att bäckenbotten ska bli uthålligare och starkare och liksom biffigare. Men det är verkligen inte alla som, liksom, där det är problemet eller där man har trasiga muskler så kommer inte det fungera. Utan då ger vi andra behandlingsalternativ.
Och vad kan man göra för fysioterapi om man har trasiga muskler?
Ja, men då får man ju jobba med allt som är helt. Alltså jag brukar liksom inventera, alltså vi pratar sex, vi pratar bajs, vi pratar liksom funktion och styrka och liksom tolerans för belastning och smärta. Och liksom den mellangården, alltså musklerna där, de är den liksom sista utposten för stöd i liksom kroppen. Alltså när vi lyfter och bär så, liksom, så ska de musklerna ta och ha en lyftande och bärande funktion. Och har man inte det, då behöver man jobba på andra sätt. Så att jag träffar de flesta av mina patienter i gymmet och liksom pratar strategier för lyft och belastning och få alla andra muskler att liksom kicka in istället.
Mm. Men är det några speciella övningar som du kan dela med dig av? Eller är det...
Ja, men alltså, vi pratar så här, armar. Mm. Alltså, ska man lyfta tungt så är det bättre att ha liksom starka armar jämfört med att ha jättetaga armar. Mage, rygg, rumpa, ben. Alltså, det är inget... Vi hamnar på riktig träning, men det handlar om liksom anpassning och strategier. Mm.
För jag kan också föreställa mig att man kan bli lite rädd för att ta i.
Ja,
och särskilt att ta tunga grejer.
Ja, men
att man är rädd att det känns som att nu kanske ändå något.
Ja, men och på tal om myter då, det här med sex till exempel, så är det fortfarande ganska många som får höra att du ska nog aldrig mer lyfta tungt. Och grejen är att livet innebär tunga lyft. Är man förälder så kommer man stå där med en 3-åring och en sparkcykel och matkassar i parken och ska ta sig hem. Och då funkar inte det rådet, utan då är det bättre att vara stark för det liv man ska leva.
Mm. Men träffar du ofta kvinnor som har gått omkring med besvär under lång tid? Eller ungefär som Jenny här som har varit hos på vårdcentralen och alla säger att... Allt ser fint ut.
Ja, men det är bättre idag, men det händer ju ändå fortfarande. Men för länge sedan var det, eller för 10 år sedan var det många fler sådana som liksom verkligen hade vevat runt länge i vården.
Mm. Kan man även när det handlar om muskler och så, där är ju också åldern en liten del av det hela. Det är lite svårare att bygga muskler efter klimakteriet.
Ja, men det är ju en del unga personer som har en skada men har andra muskler som liksom kompenserar. Man märker kanske sin liksom missade förlossningsskada när man har varit en tid i klimakteriet, för då har man förlorat allmän muskelmassa. Så det händer också att folk söker vård då, för att då har det utkristalliserat sig symptom som har maskerats av generell muskelstyrka tidigare i livet.
Mm. Men är det också så att klimakteriet i sig gör att man kan få större skador som framfall eller...
Alltså det är svårt i studier att se om det är liksom klimakteriet hormoner eller om det är åldrandet eller muskelmassa förlusten, för allt det liksom händer lite samtidigt. Men man tror kanske att åldrandet i sig har den största, men sen har ju kvinnor en annan muskelmassa förlust än män, och där tror man att hormonerna spelar roll.
Mm. Ida Bergman, kirurg, är den här sortens bristningar någonting som kan påverka framtida förlossningar?
Nej, alltså det är inte så att vi avråder från framtida vaginal förlossning om man har en skada på mellangården, utan snarare tvärtom så brukar det ju vara lättare att föda barnet. Och sen frågar ju många, när ska jag operera mig? Ska jag vänta tills jag har fött klart mina barn? Och där finns det inga studier som kan stödja några rekommendationer. Och jag brukar säga att om du står ut med dina besvär så är det bättre att du föder klart dina barn. Sen lagar vi bäckenbotten och så låter vi den vara i fred. För att varje vaginal förlossning är ju ett stort trauma mot bäckenbotten. Men så är det vissa kvinnor som har ett så stort lidande att de kan inte tänka sig att vänta. Då lagar vi dem. Och då får de i princip välja själva om de vill välja ett kejsarsnitt eller vill föda vaginalt.
Mm. För hur lång tid tar det efter en, om man skulle laga, så du säger, göra en operation så man kan föda igen?
Det finns ingen gräns. Nej. Det tar ungefär 6 månader innan det har läkt helt klart.
Mm. Och då kan man i princip föda vaginalt igen? Eller?
Ja, alltså nu, sen ska du tryckas ut 3-4 kilo igen genom den här slidöppningen. Mm. Och det är ju ärrvävnad i det här området. Och det finns ju en stor risk att det spricker upp igen. Och då får man ju laga det igen.
Mm. 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 Vi har en gäst till här i studion. Det är Helena Lindgren, barnmorska som forskat om förlossningsskador på KI och Sofiahemmet bland annat. Hej.
Hej.
Varför uppstår de här grad 2-skadorna skulle du säga?
Ja, men jag tror man måste tänka att det är inte normalt att vi ska ha skador som man sen lider av hela livet. Däremot så kan man ju säga att kroppen är ju tack och lov gjord för att kunna föda barn. Annars skulle vi inte vara så många på det här jordklotet, och våra muskler och vävnader är eftergivliga så att ett barn ska kunna komma ut samma väg som det har kommit in. Att man sen får de här skadorna ibland. Det finns ju olika orsaker till det, och det ibland är det barnets storlek, ibland är det att förlossningen har varit långdragen och komplicerad på olika sätt som gör att skadorna uppträder.
Mm. För det verkar som att det är ingen som riktigt vet om det har blivit vanligare eller inte. Eller vet ni det?
Om skadorna har blivit vanligare?
Ja.
Det tror jag inte att någon kan svara på. Det har ju att göra med det här att vår kunskap har ju blivit så mycket större på det här området under de senaste kanske, ja men säg 10 åren då.
Mm. Och vad du har forskat på bland annat då är ju då vad man kan göra för att minska riskerna vid förlossning.
Mm.
Vad är det man kan göra?
Ja, alltså om man tittar tillbaka, för mig började det när jag forskade egentligen om hemfödslar i Sverige. Och då såg vi att de kvinnorna som hade fött hemma hade färre förlossningsskador, framförallt de större skadorna, och de hade beskrev också mindre problem efteråt. Och då tänkte vi, vad beror det på? För det kan ju inte vara så att hemmet i sig gör att man får mindre skador. Utan då tittade vi på, vad är det i den här förlossningssituationen som gör att man möjligen har mindre risk för bristningar? Så att vi satte ihop ett paket av några olika saker, och då handlade det om vilken ställning kvinnan föder i, vad ska man säga, framfarten på födandet. Att det skulle vara en långsam förlossning där kvinnan hinner lyssna på sin egen kropp och krystar på sin egen impuls till exempel.
Mm.
Och det tredje var ju då hur barnmorskan stödjer mellangården under barnets framfödande.
Mm. Om vi tar det här med den långsamma förlossningen, att man bara krystar när det känns som man ska krysta.
Mm.
Det tycker man att det borde vara ganska självklart när man inte är barnmorska, eller?
Ja, att man ska lyssna på kroppens impulser, precis. Det kan man ju tycka ska vara självklart. Där har vi ju, om man tittar längre tillbaka i Sverige, så har ju vi också haft en kultur av att kvinnor kanske har varit väldigt bedövade. Man har inte riktigt känt hur man ska krysta. Eller vi har också haft en kultur av att man säger att ja, men nu har du kommit så här långt, då ska du börja krysta. Sätt hakan i bröstet och så trycker du på allt vad du kan, som när du sitter på toaletten. Och så står några stycken runt omkring och liksom hejar på samtidigt. Så att det här tror jag att många kvinnor som föder barn lite längre tillbaka känner igen sig i, och kanske vissa även idag.
Mm. Och värkstimulerande dropper är många som får då i samband med att man har blivit bedövad och sådär. Är det också då sämre för, eller ökar det också risken för bristningar?
Alltså här är det är så många komponenter, så det är ju svårt att säga exakt vad som gör vad i den här situationen. Så det som jag har tittat på, det har ju framförallt varit det som, vad kan barnmorskan göra för att hjälpa kvinnan i den här situationen så att hon ska få så lite skador som möjligt.
Mm. Och det som du tog upp som nummer ett var ju liksom ställningen som man föder i.
Mm.
Och vad är optimalt, eller går det att säga så?
Ja, och där tror jag man kan tänka lite sådär sunt förnuft. Alltså om du skulle stå helt själv ute i skogen och plötsligt så kommer ditt barn, då kommer du förmodligen inte lägga dig ner på rygg och börja krysta, utan du kommer sannolikt stå kvar eller kanske gå ner på knä eller på huk och ta emot ditt barn. Och det är ju en ställning som hjälper kroppen. Där har du gravitationskraften med dig och du kan själv känna på ett annat sätt hur mycket du ska trycka på när barnet föds fram jämfört med om du skulle ligga platt på rygg eller halvsittande.
Mm. Ändå tror jag att vi som inte jobbar inom förlossningsvården kanske har en bild. Den första bild som kommer upp när man tänker någon som föder, så är det ju någon som ligger på rygg.
Ja. Och det är ju det vi matas med, ja, när man tittar på filmer. Jag vet inte, alla, framförallt kanske amerikanska filmer, så går ju vattnet och sen ligger kvinnan och krystar liggandes på rygg. Så att på något sätt så har vi ju ofta blivit matade med den typen av bilder, att det är så en förlossning går till. Men om man tittar på fysiologin, så är det inte det som våran kropp är gjord för, om man, nej, skulle säga så.
Och sen det här som du pratar om att barnmorskorna kan hjälpa till i slutskedet, vad är det för något?
Barnmorskan, framförallt så är det kommunikation. Det här ska ju vara ett samarbete, så att kvinnan, om man nu är bedövad, att man inte trycker på mer än vad liksom vävnaden tål. Man kan hjälpa till genom att hålla en varm, våt handduk eller en varm handske eller så mot mellangården, så att man ökar blodgenomströmningen. Och det är väl det som man egentligen har störst evidens för idag, att på det sättet så kan man minska risken för grad 2-skador. Sen måste man ju också liksom ha med i sammanhanget att det finns situationer där man måste prioritera barnet och tänka att i det här läget så behöver vi få ut barnet och kvinnan kanske måste krysta på, även om vi har en mellangård som inte mår bra utav det. Därför att mellangården, tack och lov, så finns det ju då personer som Ida som, eller barnmorskor som kan hjälpa till att laga det, medan ett barn kanske i vissa lägen måste komma ut. Och det är ju ovanligt, men man måste ändå ha med det också liksom, när vi pratar om det här.
Hur pass spridd är den här kunskapen nu då i på förlossningsavdelningar runt om i Sverige?
Ja, men jag skulle säga att idag är det välkänt. Vi gjorde en studie i Stockholm, Malin Edqvist och jag, där vi såg att vissa de här sätten som jag beskrev, det kunde hjälpa för att förebygga grad 2-bristningar. Efter det så utbildades all personal som jobbar på förlossningen i Region Stockholm, och det här spred sig också sen över landet, och sen har det gjorts många utbildningsinsatser och så att just kunskapen om anatomin, hur ser vi ut, hur ska man identifiera vad det är för typ av bristning, hur fångar man upp de här musklerna och ser till att de håller ihop. Det skulle jag säga finns en helt annan kunskapsnivå än när jag blev barnmorska.
Mm. Du har ju också forskat i låginkomstländer i Afrika, några stycken där man inte har samma tillgång till dyr sjukvård. Är det lika vanligt med förlossningsskador där, eller finns det någonting som du har sett där som vi skulle kunna lära oss av, eller?
Ja, där är det ju ännu mer vanligt om man föder på sjukhus att man föder platt liggandes på rygg. Och vi har jobbat med, i de länder som jag har varit i, så har vi jobbat mycket tillsammans för att se vilka andra förlossningsställningar skulle man kunna jobba med här för att minska risken för förlossningsskador. Och sen är det ju en annan sak, och det är ju att inte klippa. Alltså att inte lägga ett klipp i kvinnans underliv. Det var vi väldigt tidiga med i Sverige, tack vare att vi hade en forskare, Gunny Röckner, som undersökte läkningen vid klipp jämfört med om det hade blivit en bristning av sig själv. Så att vi har ju en låg förekomst av klipp, ungefär mellan 6-8%, medan det är mer eller mindre rutin att man lägger ett klipp i många av de låginkomstländer som jag har varit i. Så det är en annan sån sak. För lägger man ett klipp, då har du garanterat, då har du orsakat en grad 2-bristning.
Mm. Mm. Vi ska faktiskt tillbaka till dåtiden för att försöka förstå vår samtid. Hur pratade man om förlossningsskador på andra halvan av 1900-talet? Ninos Chamoun har åkt hem till Cecilia Lind, pensionerad barnmorska som började förlösa mödrar för snart 50 år sedan.
Ja, 1977, om vi är där just nu. Vi har på oss, när det är dags för födsel, så har vi på oss en mössa. Såna blå operationsmössa, vi har plastförkläden. Vid den här tiden är de faktiskt vita, ganska otrevliga, men vita plastförkläden. Jag tror inte vi hade bussaronger då. Jag känner inte att vi har bussaronger 1977. Däremot så har vi gröna klänningar. Väldigt, väldigt bekväma. Bomull tror jag.
Det är sent 70-tal och Cecilia är nyexad barnmorska. Hon bildar radapar med Kiki, en kurskollega och vän.
Först var vi väldigt oroliga. Jag tänkte, hur ska det gå? Vi är två nya barnmorskor som ska jobba tillsammans. Men vi utarbetade jättebra samarbete och det gjorde ju det att vi alltid bollade alltid med varandra. För vi var ju liksom lite osäkra. Så vi hade jättebra stöd. Och det var, sen blev det ju fler som man jobbade med. Men vi hade en väldigt bra samarbete.
Det finns några CTG-apparater på sjukhuset som mäter barnets puls. Men ofta lyssnar de på barnets hjärtljud analogt och kommunicerar hjärtrytmen med fingret. Med snabba eller långsamma rörelser.
Funkar det va? Och så visade man liksom till sin kollega som stod och vid födseln med fingret hur hjärtfrekvensen var med ett finger och vilken takt det var.
Lustgasapparat finns vid kvinnans huvud vid sängkanten. Det finns inga fina fåtöljer i rummet, men det finns en pall till kvinnans partner. Och så dukar Cecilia och Kiki upp instrumenten på ett metallbord. Pianger, sax, tork och rondskål för moderkakan. Och en sugklocka såklart.
Vi har någonting som kallas för förlossningssängar. Det är som ett förlossningsbord, ganska, ja, som ett operationsbord nästan kan man säga. Så kvinnorna ligger i sina mjuka sängar, vanliga patientsängar, tills dess att det är dags för bebisen att komma. Och när det är dags för bebisen att komma, då får man flytta över till förlossningsbordet. Mm-hmm. Och så kör man ut den här andra sängen, i alla fall här på Sankt Erik gjorde vi så. Och då vet man att det är dags. Och missar vi det, då kallas det för att vi piltar. Det vill säga om bebisen kommer i den mjuka sängen. Okay. Då har vi missat någonting. Så då piltar man, då får man bjuda på tårta.
Är det sant?
Ja, det är sant. Alltså vi får bjuda, jag vet inte om vi bjuder just mamma, men vi bjuder personalen. Har det gått lite fortare än vad jag har räknat med, så får jag ta med mig en tårta.
Minns du internt hur ni pratar om förlossningsskador, du och dina kollegor?
Ja, så för det första så var det väl ingenting som vi direkt pratade om. Det vi pratade om där jag jobbade från början, så var det så att vi var lite bekymrade, för vår överläkare ville att vi skulle göra ett klipp på varenda kvinna som skulle föda barnet, alltså ett sån här perineotomi, för att öka utrymmet. Det var ingenting som man fick lära sig direkt på utbildningen. Man klippte mycket mer. Klipp är mycket vanligare 1977 än vad de är idag, så kan man säga. Men den stora skillnaden på min arbetsplats är att våran överläkare vill att vi klipper raka klipp. Det vill säga, det är det som man tycker idag är den största risken för att få en sfinkterskada eller en muskelskada i anal. Ja, jag har tänkt jättemycket på det här under årens lopp, verkligen, eftersom det har varierat så himla mycket. Han hade ju rätt i det, att vi hade säkert kanske lite mer sfinkterskador, men han menade på det att fördelen med det var att då kunde man sy det på en gång, och då var det lätt att sy och lätt att laga. Det blev mindre besvär. Där då var det var ju väldigt skämmigt att få en sfinkterskada, det är ju det som har varit ett stort problem, tror jag. Vi tycker vi får, det är en skam att få bristningen blir så stor så den involverar svinkten. För det var ju det man fick lära sig på utbildningen, att man gör allt man kan för att skydda mellangården och framförallt svinkten då.
Märkte du någon skiftning någon gång under någon tidpunkt att okej, det börjar hända grejer kring den här frågan?
Bristningar har väl naturligtvis alltid legat oss barnmorskor att vi ska försöka få så liten bristning som möjligt. Det var ju så att hade man haft en födsel så avslutade man den. Det vill säga att man gjorde klart, man sydde bristningen som blev. Vilket i vissa lägen kanske var jättejobbigt. Man hade jobbat jättemånga timmar och så kom bebisen i slutet av ens arbetspass. Och så lämnade man inte över själva suturingen. Vilket är mycket vanligare idag att vi tänker att pigga ögon ser mycket bättre. Och upptäcker bristningen på ett annat sätt. Jag skulle vilja påstå att jag funderat mycket på det. Men någonstans under 90-talet. Vi pratade mycket om det här med bristningar. Kvinnorna kunde ha problem och ont efter sina bristningar och så vidare. Och jag tror inte fortfarande, jag kan inte påminna mig för att vi pratade jättemycket om sfinkterbristningen. Men vi pratade jättemycket om att man läckte urin till exempel, att det var ett stort problem för många. Man behövde jobba med knipövningar och sådana saker. Jag vet också att vi tänkte att kvinnor hade ont av sina bristningar och skulle vi påverkar det på något vis, sydde vi för mycket, sydde vi för lite, skulle man ha mera tråd, skulle man ha mindre tråd. Alltså det var de här diskussionerna lite grann. Inte just storleken på bristningen om jag säger så.
Jag fattar, rent tekniskt liksom.
Mm.
Okay.
Det är min känsla i alla fall. Jag tror att man som förstföderska i alla fall måste nog ändå kanske vara lite inställd på att någon liten bristning tror jag inte man kommer undan. Mm. Men att man ska försöka hjälpas åt så det blir så lite som möjligt. Och det handlar ju jättemycket om samarbetet mellan kvinnan som föder och den som bistår vid födseln.
Ida Bergman, bäckenbottenkirurg, Mia Fernando, fysioterapeut och Helena Lindgren, barnmorska. Vad säger ni när ni hör Cecilia berätta? Var det något som var bättre i förlossningsvården för 50 år sedan? Helena?
Jag känner igen utav det som Cecilia berättar. Och jag tror att det som gör mig glad, det är ju att egentligen så har ju vi som jobbar i förlossningsvården, det har alltid funnits ett väldigt stort intresse för att det ska bli så bra som möjligt. Sen har man gjort lite olika i olika tider därför att man har haft olika mycket kunskap. Men just det här att man diskuterar med varann, man försöker lära sig av varann, man försöker komma på liksom bättre lösningar.
Mm. Men barnmorskor har väl en ganska hög ställning i relation till många andra länder som använder sig mer av läkare i samband med förlossningar. I Sverige har ju barnmorskorna makten.
Ja, makten, men i Sverige är det ju så att barnmorskor är liksom den primära vårdgivaren när det gäller normala födslar. Och egentligen så är det ju, alla kvinnor har ju en barnmorska, sen kanske man ibland har andra professioner också. Så att det är ju väldigt viktigt att barnmorskan signalerar om det är någonting som här behövs, inte bara en barnmorska utan här behövs även en gynekolog eller en kirurg. Eller så.
Men på den här tiden så fick ju mödrarna vila lite mer. Kanske efter. Man låg ändå inne i någon vecka eller så. Är det bättre för kroppen att få vila lite mer? Vad tror du, Ida?
Att man ska lägga in en vecka med familjen på sjukhus tror jag inte är en lösning.
Nej.
Nej, jag tror att det är bättre att få komma hem till egen säng och egen miljö. Och att ändå, men ändå att ha stöd och komma tillbaka. Det är ju bra att barnmorskorna kommer hem och gör återbesök i hemmet. Vi har bristningsmottagningar, vi har amningsmottagningar. Det finns väldigt mycket stöd. Men att ligga inne på sjukhuset och beblanda sig med alla bakterier som finns där och inte röra på sig och så, det tror jag inte är en lösning.
När det handlar om förlossningar så hör man ju ofta sånt som att det här har kvinnor gjort i alla tider. Det är ingen sjukdom att föda barn och så. Vilken betydelse har det haft kring förståelsen för och kunskapen kring förlossningsskador? Vad tänker du, Mia?
Ja, men jag tänker att det är liksom, alltså man behöver ha två tankar i huvudet samtidigt. Det ena är att ja, det är sant och vettigt och riktigt. Och det andra är ja, och det är liksom svårt och komplicerat också. Och att man behöver ha respekt för på något sätt traumat det är för kroppen. Jag tänker lite det här med liksom vårdtid efter förlossning också, att signalvärdet ändå, så här, det är bra om du återhämtar dig, det är bra om du faktiskt liksom vilar en del när du är nyförlöst. Det har vi liksom lite grann tappat och att det är många som ja, men hetsar igång lite för tidigt med lite för tung aktivitet och sådär. Så att ja, det är liksom två saker som är sanna samtidigt, tänker jag.
Mm. Framåt då, vad händer nu? Var är forskningen på väg? Ida, vad blir ditt nästa projekt?
Vi har en jättespännande studie som är precis färdig, man kan säga rekryterad. Alltså vi har samlat in våra 140 patienter på 4 olika kliniker i Sverige. Och det handlar om just grad 2-bristningar som blir infekterade och spricker upp. Det drabbar ungefär 5-10%. Så det är en betydande andel ändå. Och man har alltid hanterat det här genom att ge antibiotika. Och man brukar aldrig inom läkarvärlden sy ihop en infekterat sår. Så man har alltid hanterat det här som att man får antibiotika och så får det läka ihop av sig själv. Och då läkar det som ett öppet sår från botten och uppåt. Det tar väldigt lång tid och många får men av det här. Nu har vi gjort en studie där vi har lottat hälften till att sys om direkt och hälften till att läka som vanligt.
Mm. Det ser vi fram emot att höra resultatet av den studien. Vi får sluta där och hoppas att samtalet fortsätter. Tack så mycket Ida Bergman, kirurg på Södersjukhuset och forskare på KI. Tack Mia Fernando, fysioterapeut och författare. Och Helena Lindgren, barnmorska som också forskar om förlossningsskador på KI och Sofia Hemmet. Vi har också hört Jonna Burén, journalist som startat Instagramkontot hashtag allt ser fint ut. Reportrar idag var Gustav Asplund och Ninos Chamon. Nästa vecka tänkte vi slå ett slag för mellanmänskliga relationer och det där smörjmedlet som får oss att samexistera utan gnissel. Det handlar om hövligheten. Hur står det till med den idag och hur ska vi få in mer hövlighet i vardagen? Har du som har tankar kring detta, mejla oss på kroppsnabela@sverigesradio.se. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det var alltid en kyla i luften i sänkan före branta backen.
Malin Vispe läser Sanna Samuelssons novell Köldhålet.
Där gick kärlen sist ur marken på våren. Där stod vattnet länge på gärderna. Torkade aldrig riktigt upp. Det var inte bara skuggan från granarna som mörka hängde över grusvägen. Det var något med platsens själva känsla. Något i marken. En huttrande vägran.
Lyssna på novellen i P1. Unika berättelser av aktuella författare. I appen Sveriges Radio Play.
Och i fredags blev det ju klart att Sanna Samuelsson får Sveriges Radios novellpris 2025 för novellen Köldhålet. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 12.
Evigheten hörde någon ropa aj. Här bland människor snälla, starka orrar, ofta festligt smälla. Krigarsporrar surra då och då, fullt med starka tuppar, röda kammar. Elden flammar, ilskan åt anammar. Jorden guppar ängsligt i det blå. Plötsligt tämjas våra vilda själar. Äckligt vämjas vi åt skrål och strid. Då ett jämmer stiger susande i kval och ve, lite mera fred, lite mera frid om vi får be. Viktigheter trängas, äckligheter knuffas, tumla, flängas, bräckligheter spotta på varann. Jorden är ett litet skri som tystnar ganska snart. Evigheten hörde någon ropa aj. Jorden är en fläck på himlens blå kavaj. Nu den suddas ut. Allt är gott och slut. Men då har vi ropat aj i några hundratusen år. Men för evighetens öra blott ett litet skri. Sedan tyst. Det är förbi.
Thank you.
Birger Sjöbergs dikt Evigheten hörde någon ropa aj. Den hittar man i den postumt publicerade samlingen Syntaxupproret från 1955. Här sammanställdes ett urval av dikter från tidningar och från de tusentals papper med opublicerat material som Birger Sjöberg lämnade efter sig i sitt hem i Ramlösa när han avled 1929. Syntaxupproret kom för ett par år sedan i en nyutgåva på Nierstedt litteratur. Etienne Glaser var det som läste och därefter hade vi stycket Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré komponerat av 150-årsjubilaren Maurice Ravel. Spelade gjorde violinisten Lena Neudauer och pianisten Paul Rivinius.
Berättade Ann Lingebrandt, producent för dagens dikt.
Vetenskapsradion idag handlar om aprilskämt. När och hur uppkom den här traditionen? Dagens aprilskämt anspelar ofta på modern teknologi och balanserar på gränsen för vad som är möjligt. Och det är också därför vi så ofta blir lurade. Vi kommer också att få höra om det som röstats fram som det bästa aprilskämtet någonsin. I Vetenskapsradion om en stund.
Först ska vi höra efter med Studio 1 och Talkshow i P1. Vad har ni att erbjuda lite senare i eftermiddag denna 1 april?
I Talkshow undrar vi om Sverige skulle kunna ändra sig lika snabbt om euron som om NATO. Timbros vd tror att vi går med redan i år för att Trump-administrationen kommer att utsätta Sverige för utpressning. Vi har med ekonomen Claes Eklund. Jonas får ta ställning till bästa och sämsta aprilskämtet från politiska partier. Vi ska också diskutera grått hår. Är det en poets segerkrans eller något vi fåfängt försöker dölja? Och kan man få grått hår av stress eller är det bara en myt? Och sen djupanalyserar vi hejaramsorna nu när fotbollsallsvenskan är igång med den inbitna AIK-aren Oisin Cantwell och Norrköpingssupporten Anna Hellgren. Finns några litterära kvaliteter i ramsorna och kan man gilla motståndarlagets ramsa? Talkshow med mig, Katrin Zimmermann, och Jonas Bonnier. Monica Saarinen, vad händer i studiet?
Ja, jag står här med mitt grånade hår och ska försöka berätta lite om innehållet i Studio 1.
Omfamnar du det då?
Absolut, 100%. Här ska inte färgas någonting. Vi ska prata om förslaget som kom idag om att fler uppehållstillstånd ska kunna dras tillbaka och nekas om en person inte lever skötsamt. Och nu ska man då inte längre, det räcker inte med att vara dömd för ett brott. Det ska räcka med brister i levnadssättet. Och då är ju frågan, vad är det? Och hur undviker man godtyckliga bedömningar när det här införs? Efter domen mot Marine Le Pen i Frankrike igår så har det också kommit väldigt kraftiga fördömanden. Donald Trump tycker sig känna igen situationen med sin egen, där han ju strider mot domstolarna hemma i USA. Och röster i Ungern, Italien och Ryssland stämmer ju in i kritiken. Och så ska det handla om flyttfåglarna som nu ska skyddas. Speciella beskyddare ska ut i skogen.
Då kommer vi in på begreppet att skjuta upp eller att skjuta fram.
I språket den här veckan. Vilka språkliga fällor finns när vi pratar om tiden?
Och att vissa tolkar det som att något ska hända längre fram i tiden och andra som att det ska tidigare läggas.
Det riskerar att bli lite rörigt. Det är något med perspektiven som händer när man pratar om tiden.
Fram får vi liksom tänka det här rumsligt.
Lyssna på språket nu eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och det är tid för Vetenskapsradion. Det här är en återutsändning från 1 april förra året.
Irriterar du dig på svordomar i radion? Nu kan du äntligen slippa höra dem, åtminstone när du lyssnar digitalt, tack vare en ny funktion i appen Sveriges Radio Play som ersätter svordomarna med mildare uttryck. Och nu tar AI-tekniken steget in i matematikens värld genom tankeläsning. Lägg fingret på mobiltelefonen och tänk på en krånglig beräkning som du vill ha gjort. Och vips så får du svaret uppläst. Det här är Vetenskapsradion idag den 1 april. Och det datumet får dig kanske att ana att ingenting av det som jag just har sagt är sant. Något som är sant däremot är att det ska handla